Hallå hockeyvänner, ny vecka och såklart en ny podd. Och mitt emot mig, inte riktigt, men i alla fall jag ser dig på min telefon när vi kör i FaceTime. Ser dig Svensson, du är på Arlanda på väg hem eller på väg bort?
Ja, jag vet inte. Jag är överallt ingenstans just nu känns det som. Men Örnsköldsvik verkar vara världens ände på den här jorden och ha kommunikationer mellan Umeå och allt vad det är som inte är av värde i Sverige 2024. Jag tar inte upp det där med mig. Jag blir bara ledsen när jag pratar om det. Jag får helt enkelt lägga mig en natt extra på Arlanda för att det inte går tillräckligt med avgångar mellan Umeå och Örnsköldsvik.
Då ser jag att då är det skönt att ha sviten när du ändå är ute och reser. Liksom. Du reser med klass, det ska du ha.
Ja, men det får man väl ge mig i alla fall.
Du, vad har varit den stora snackisen en gång i veckan tycker du?
Alltså jag tycker ju ändå att det är Färjestad lite grann som har blivit en snackis som är tre raka torsk. Åker ner, alltså förlorar mot Timrå hemma, nollade, tappar 0-3 mot Malmö som har sex raka torsk och sen blir de nollade hemma mot Leksand. Det blir ju för mig en snackis om något.
Är det kris eller? Är det kris i Karlstad och Värmland? Skulle vilja säga det, du som är utomstående.
Nej, det är det inte. Men det är ju inte bra, det är det inte. Alltså, man lever ju fortfarande på den bufferten man byggde upp här i början av säsongen. Men jag har inte tittat på det. Men om det är så att vi skulle titta på hur det ser ut Lex Örebro lite grann, så från omgång 11 och framåt, så tror jag inte det är så starka kort i Karlstad.
Nej, de är nionde eller tionde bästa laget de 10 senaste matcherna. Men som alltid, men vi har liksom tagit avstånd lite från det där med tacklingar och domslut. Jag vet inte om vi...
Men det har jag gjort i hela mitt liv, höll jag på att säga. Men det är väl du som i så fall har tagit avstånd från det gentemot tidigare, då du har uttalat dig väldigt mycket kring det.
Ja, men det var ju när vi i podden, när vi slog fast med målgårdsgrejen där för ett gäng år sedan, att nu är det tydligt. Och så var det så jäkla otydligt så det var helt sjukt. Jag satt och förklarade så här: blir det så här så kommer domslutet vara så här. Nu i år kommer det bli tydligt att det aldrig varit ett större kaos. Det är kanske därför man liksom har hoppat bort från det där med domslut lite.
Ja, jag har ingen aning om vad som gäller i målgårdar nu. Helt ärligt.
Nej, nu, men tacklingsdebatten, den har ju tagit fart. Det var ju Guitari då, Växjöbacken fick ju matchstraff efter en tackling på Patrick Russell i Linköping. Och det var Tyrväinen och det är Robert Rosén i Växjö som tacklar Berglund. Det har varit ett brus, rejält brus kring tacklingar den här veckan.
Ja, och jag hör ett rejält brus bland klubbarna också kring disciplinnämnden, att det ska stängas av väldigt mycket till höger och vänster. Jag hör bara mer och mer reflektioner inifrån klubbarna att man är så trött på att man jagar matcher för spelarna. Man sätter tre matcher till höger och vänster för att man har satt sig i ett sånt läge i disciplinnämnden där jag sätter dem inte tre matcher, då kommer det börja jämföras med mycket annat.
Jag tycker man hamnade ju väldigt snett då när man tog den här Ivarsson i Malmö, den tacklingen på Oliver Johansson i Timrå, som var liksom en tackling rakt framifrån. Visst lite uppåtgående rörelse, men ingen noterade den under matchen. Timrå reagerade inte, Oliver Johansson reagerade inte, ingen Malmö-spelare, ingen i publiken, ingen domare, ingenting. Och så kommer man in och smäller på en, var det till och med tre matcher på den?
Det var tre plus en på den, ja.
Men det som jag kan bli lite less på klubbarna, de klubbarna är ju SHL. SHL äger, driver sin referensgrupp.
Mm.
Ingenting kommer ju hamna på disciplinnämndens bord utan att referensgruppen har sagt sitt. Jo, en överåkning eller en pååkning eller en knuff på domaren, det har referensgruppen ingenting att göra. Så de kan ju då styra vad de faktiskt anmäler och lägga ribban helt, på ett helt annat sätt.
Jo, men det kan du ju göra, men jag tycker egentligen redan med Anton Lindholms huvudsmäll på Henrik Björklund, visst han träffar, men jag tycker mer det blir en olycklig grej. Han kan ju få två eller tre matcher, men man sätter honom som aldrig har gjort någonting på fem matcher och får en bot som svider även för en välavlönad spelare som Anton Lindholm, så har du lagt en ribba som är väldigt hög på antalet matcher som någon stängs av.
Ja, absolut. Jag hör vad du säger. Rent generellt, utan den specifika situationen, så tycker jag att det är straffskalan är alldeles för hård, sett till att det kan vara så sjukt små marginaler vad som blir en huvudtackling eller inte. Det är just det.
Men sen ja, men jag tycker så här, att ska du dela ut många matcher, så tycker jag att då ska det vara i stort sett fråga om rena överfall. Inte någonting som olyckligt händer. Det tycker inte jag ska rendera mer än max 1-2 matcher. Där tycker jag man ska lägga ribban.
Jag tycker också att det finns ett ansvar. Som supporter har du egentligen noll ansvar. För du ska vara färgad mot till ditt eget lags fördel. Du ska skrika, du ska bua. Det ska vara orättvist behandlat. Så är det att vara supporter. Jag köper det helt. Men klubbarna. Ta Luleå till exempel, och lägg bara lagnamnet åt sidan. Ja, men det var ett jättestort ansvar på Matt Cato i Leksand, att han skulle vara beredd för Tyrvinens tackling. Det skulle han vara. Han skulle vara beredd för den tacklingen. Men på Jonas Berglund, när hans olyckliga skada, när Robert Rosén åker in och knuffar till honom, då var det Robert Roséns fel, för att det var så lite kvar på klockan. Förstår jag vad jag menar?
Men vadå lite kvar på klockan? Kan man verkligen säga så? Man spelar väl 60 minuter i en hockeymatch?
Ja, men det kan man ju uppenbarligen, för det var ju det som var argumentet där uppe i norr, att när han skadade sig, de var ju rejält arga och tyckte att Robert Rosén, nej men det var minsann, hur kan man bete sig på det sättet? Det jag menar är att klubbarna har ett ansvar i det här. Klubban är allra högsta grad, alltså klubbledarna, dels gentemot SHL, och sen inte stå och fjanta sig, tycker jag, som Johan Lindbom stod där efter HV71. Jag är så arg, jag törs inte säga någonting, jag är så arg, då får jag böter. Ja, men Johan Lindbom, du har varit klubbdirektör, du har styrt upp det här systemet som finns, att inte man ska snacka ner ligans eget värde. Johan, det är du och alla andra klubbdirektörer som har suttit och haft det där. Stå då inte och säg, jag kan inte säga någonting, för att det är du och alla andra som har styrt upp det.
Ja, och sen så skulle jag också vilja lägga en annan grej på det där. Jag tycker det är töntigt snack. Jag vågar inte säga någonting för det blir böter. Nej, du får inte böter om du kritiserar. Du får böter om du kommer med rena påhopp som är helt ogrundade. Men om du kritiserar och inte samtycker om ett beslut som dels ut på isen, så inte fan får du böter för det.
Nej. Sak och person. Kritisera själva saken. Kritisera inte domaren som person. Ungefär. Det är väl ganska bra för att kunna förhålla sig med. Stå inte och liksom fjanta. Jag kommer få böter om jag säger någonting. Nej, som du säger, du får inte böter. Och därför vill jag att fler är en ambassadör för sin egen sport, som Joel Perssons Växjös kapten, som fick frågan från vår kollega Adam Johansson i samband med Luleå mot Växjö om en tackling från Johanne Tyrvinen på Noah Östlund.
Joa, han tar ju honom rätt okej, tycker jag. Noah försöker hoppa undan och ja, där kanske man kan kräva lite mer av tacklingsmottagen. Det tycker jag väl man kan göra i många situationer i dagens SHL, men det är en helt annan fråga. Så, vi vet om att de kommer fullfölja, och Tyrvinen är ju en av dem som gärna spelar fysiskt, så det är inte heller en överraskning.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandska för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Men herregud vad det skriks efter värvningar. Alltså klubbarna jagar ju förbrilt. Supportrar är ju... Varför värvar vi ingen spelare? När kommer den spelaren? När blir den ledig? Och Örebro värvade då Danik Martell. Och jag noterade att du skrev på Twitter vad den spelaren i fråga kostade. Kan du redogöra lite för dem som inte har Twitter eller såg ditt inlägg?
Ja, jag har inte heller Twitter. Jag har ju X.
Ja, jag lever kvar med Twitter, kan jag säga.
Ja, okej. Okay. Men på X i alla fall, där skrev ju Mattias Persson, som jobbar som lokaljournalist på Örnsköldsviks Allahanda. Och, ja, Mattias är ganska initierad hockeymänniska och pratar med mycket folk. Och han hade ju hört att Martell tjänade i Örebro $150,000 netto. Om vi då räknar på att det kan vara kryddat på visst håll, alltså som det har en möjlighet att bli när saker börjar cirkulera. Så vi leker ändå med tanken att han tjänar 150-ish under sin tid i Örebro. Det är alltså $150,000 netto. Dollarn står väl i 11,50 kanske nu. Mm. Det är rätt mycket pengar, och sen så ska du addera då de sociala avgifterna och så på det där. beroende på vad som är sign on, sign off. Säg 2 miljoner kronor för enkelhetens skull. Minst 2 miljoner kronor är det i en ren utgift för Örebro Hockey för att ta in den här spelaren från nu till maximalt 30 april. Jag tror inte Örebro spelar till 30 april, men maximalt 3 månader handlar det om. För det tar lite tid att få arbetstillstånd på Absolut. En jänkare också.
Jag tycker att det är rätt intressant. Så 2 miljoner. Ja, det är ju sjuka pengar. För det vi får säga om Martell, det är ju en chansning. Bara för att redogöra liksom. Han har gjort 23 poäng och varav 15 mål på 39 matcher med HPK i den finska ligan. Vi kan jämföra. Då Nick Halloran, som Örebro supportrar känner. Han har spelat både i Örebro, Timrå och i Modo. Han har gjort 34 poäng på 43 matcher. Lars Bryggman, 32 poäng på 43 matcher. Kung Axel Holmqvist, 30 på 39. Jens Löke, 28 på 32. Med andra ord, det är ju en chansning. Och lyssna på den här. Petrus Palmu har exakt samma poängsnitt den här säsongen som Danik Martell.
Mm. Och Petrus Palmu, ja, det vet vi ju hur det gick. Och framförallt Örebro vet vi hur det gick. Finska ligan, där du kan hitta fydd. Det är inget snack om saker. Du kan hitta bra spelare där. Men det gäller verkligen, verkligen att du har gjort scoutjobbet. Och låt mig bara lite lätt betvivla att Stefan Bengtsén har gjort ett grundläggande scoutjobb på honom.
Nej, det är en chansning. Det är ett panikartat drag som klubbarna måste dra. Och det är det här jag menar. Alltså det är sprutats ut pengar i det här läget. Om man då pröjsar ungefär de här pengarna för Martell. När en spelare av en hög kaliber, om en sån dyker upp. Det kan vara dubbla pengen på det.
Är det klart att det kan vara dubbla pengarna? Det är helt absurda pengar eftersom marknaden ändå är som den är, och det har vi gått igenom flera gånger att marknaden är ju förändrad sen KHL är ute ur bilden och det blir färre klubbar som slåss om spelarna. Det trycks upp och spelare som har varit i KHL är ju inte tillgängliga för många klubbar i Europa som inte vill ta i de spelarna med tång. AHL-klubbarna betalar betydligt mer för spelarna. De tvekar om de verkligen ska lämna för spel i Europa. Och det har gjort marknaden betydligt mer begränsad. Och det har blivit spelarnas marknad mycket mer de senaste 2 säsongerna. Så jag skulle säga att när vi går in i augusti så kommer vi inte se en enda jäkel som sitter med en tunn trupp. Vi siktar på att hitta någonting vad det lider. Frölunda Nej. Sitter lite grann i skiten nu också. Rydahl är borta. Halbo också är borta. Man kommer inte göra det. Du ser ju på Leksand som sitter ganska tjockt. De har haft nytta av att de haft en bred trupp. De har haft Klus borta under säsongen. Men man har klarat av att hantera det. Det har inte varit några problem för de klubbarna.
Ett annat lag vars supportar då skriker efter värvningar. Det är såklart Modo. Jag såg dem i torsdags mot Timrå. Och du såg dem i lördags mot Malmö. Kolossalt tuffa förluster med tanke på hur det har blivit. Jag noterade här under söndagen också att man kallade hem både Theo Jakobsson från Västervik och Oskar Pettersson från Östersund.
Ja, och det är ju för att sätta press på spelare i truppen, och det var Hinken också ganska tydlig med. Jag sa att han gjorde ett uttalande till Pelle Hägglund i Örnsköldsviks Allehanda om det, att det är för att sätta press på befintliga spelare. Och jag kan väl säga som sådär att Logan Hatsko fick en ganska bra chans i lördagsmatchen. Men jag tror inte Logan Hatsko kommer att spela många fler minuter åtminstone den här säsongen i Modo. Eller överhuvudtaget i Modo-tröjan. Han har gjort 0 poäng på 12 matcher. 13 matcher tror jag det är nu. Det kommer inte bli mer spel för honom i Modo. Det är snudd på att slå fast.
Vad kör vi nu då? Firar han semmeldagen i Övik? Vi har ju kört fira jul. Vad är man nu? Liksom, fira sportlov är inte det. Är det semmeldagen eller alla hjärtans? Firar han alla hjärtans dag i Övik?
Alla hjärtans dag får det väl bli nu. För det inträffar ju faktiskt den 14:e. Så det är ju perfekt att köra det nu då.
Ja, men kommer Logan Hatsko fira alla hjärtans dag i Övik?
Nej, han kommer inte fira alla hjärtans dag i Örnsköldsvik, och frågan är om han ens firar Beijer Hockey Games lov i Örnsköldsvik. Han kommer förmodligen inte spela på tisdag mot Frölunda, och sen så tror jag att han är rökt, så att Hockeyallsvenskan, finska ligan eller vad det nu kan tänkas vara, jag tror inte han spelar mer i Övik. Jag har fått de indikationerna också att det är ju han som ligger pyrt till. Funkar det med T? Ja, han ryker, kort och gott.
Men när du har varit i Övik här några dagar, bortsett från att du inte kunde ta dig därifrån, har du snappat upp något mer där uppe?
Jo, men det är väl så här, förutom att Hutsko då kommer försvinna, så snappade jag faktiskt upp här under helgen att David Bernhardt kommer att förlänga sitt avtal med Modo. De har inte så många backar på kontrakt. Det är väl Nesén och Rundblad som finns på avtal i Modo, och Bernhardt är väl en av de som spelar mest bland backarna. Har väl ändå gjort 15 poäng här nu. Jag vet, vi ska inte kalla det debutsäsongen, men nej, lite grann men nu... och omstartssäsongen i SHL för honom, kan vi väl ändå säga.
Ja, det är den här säsongen som är hans säsong, när han är redo på något sätt för att få ta en etablerad roll. Det har inte varit varken Djurgården eller Växjö tidigare.
Nej, så är det. Men han kommer fortsätta i Modo. Nytt tvåårskontrakt ska vara signerat, kommer väl bli officiellt här i början på veckan. Vi kan ta en fråga från Marcus. Tre avsnitt utan någon större analys kring Modo. De har hårda krav på oss. Ja, skulle du kunna ge en syn på hur Modo kastar bort sina matcher och vad som skulle kunna förbättras? Verkar som andra perioden är Modos akilleshäl. Beror det på för långa byten? Är de dåliga på att hålla ledningen? Vad tror ni?
Men vi, till vårt försvar så analyserade vi faktiskt Modo förra veckan när jag sa att jag tyckte att de backade in för mycket i egen zon. Att de var för passiva och att motståndarlaget fick då de här anfallen. Ser man till den här veckan som har varit där, så är det är ren slarv att man har förlorat. Jag ska inte säga att det är slarv att man förlorar mot Timrå, för man är bättre. Timrå är bättre i torsdags. Men man har 2-0-ledning mot Malmö. Man slarvar just i samband med det där bytet. Och det går att skylla hur mycket som helst på det enskilda bytet. Men offensivt, vad skjuter man i de två sista perioderna i den matchen?
4 skott på 2 perioder.
Ja, och då absolut att det blir straffbart när man gör ett så fatalt, uselt, illa byte som Carl Persson gör sitt tredje mål och avgör matchen på. Men det som är, det är ju en kompetensbrist. Det är ju grund och botten det är. De är, Modo är inte bättre. När inte Woods, Dickinson och Ågård driver dem i den utsträckning som man har gjort, och Sampo Ranta, så är det för tunt där bakom. Och det är ju egentligen inget konstigt. Det är, alltså allt handlar om att klara ett nytt kontrakt, om det blir via kval eller om man kommer i ingenmansland. Det hade varit en bonus, men allt handlar om att, och då måste man, bara för att avsluta det här resonemanget, då måste man hitta en tydlighet i sitt spel, tycker jag, på ett bättre sätt. Man är för flängiga i spelet, man är inte pålitliga i spelet med puck. Det är lite hockeyallsvensk, lite Björklöven, går så går det ibland.
Ja, och jag tycker de är alldeles för sköra också, alltså mentalt. Så det kändes redan när Malmö reducerade matchen att oj, det är 32 minuter kvar att spela av den här matchen. Det här är på väg någonstans. Det upplever jag Modo. De har samlat på sig lite förluster på raken här nu. Och det var det som inträffade där i den tredje perioden, också i samband med bytet skulle jag säga, att man är rädda för att ta en too many players-utvisning i det läget, och då blir det bara knasigt alltihopa. Så det blir en otydlighet som du kanske är inne på, att man blir mer rädda för att förlora, mer rädda, för Modo har ju någonstans hela säsongen haft någonting. De har ju haft en slutspelsplats. Absolut. De har ju haft ingenmansland. De har ju aldrig varit nere på kvalplats på hela säsongen. Och nu är vi på sista tredjedelen av säsongen. Och helt plötsligt så är man där nere och dansar. Man vet att man ska möta HV borta. Man ska möta Örebro dubbelt upp. Man ska möta Malmö hemma en gång. Alltså, det blir väldigt skört i hela laget.
Det som tidigare under säsongen har varit deras styrka, man har vunnit rätt matcher. Alltså, man har ju vunnit mot Rögle HV, Rögle borta, man har även Rögle hemma, och HV 71. Och man
Malmö vann borta mot, 2 gånger.
Ja, och man vann mot Örebro också i ett pressat läge. Så att man har gjort det bra där. Men vi brygger över lite till Malmö, tycker jag. För det är ändå ett lag som inte har pratat speciellt mycket om i positiv bemärkelse. Men den här veckan, 5 av 6 poäng. Man vänder ett 0-3 underläge mot Färjestad, vinner på straffar. Man vänder ett 0-2 underläge borta mot Modo och vinner då. Det är ju en moral som ändå, det finns något där i Malmö. Och jag tycker när jag såg Thomas Kollar, var ni inte jäkligt påslagen där under matchen mot Malmö?
Ja, mot Modo menar du?
Modo, förlåt. Mot Modo såklart.
Ja, jo, men jag tycker Kolla har varit påslagen hela tiden. Jag har aldrig sett något problem med Kolla egentligen. Jag har bara sett ett problem med bredden i truppen, och den har straffat dem alldeles hårt. Nu har de faktiskt fått tillbaka en hel del folk, och man kan ju byta om 13 forwards till exempel, även om man får plocka med lite junior, men det blir lite vuxnare lag och man har folk...
Jag älskar när du säger alltså... vuxet lag. Jag älskar när du säger uttrycket vuxet lag.
Är det att jag har umgås med dig lite för mycket när jag säger så?
Jag vet inte. Jag gillar uttrycket vuxet lag.
Ja, nej, men och sen tycker jag väl ändå Werner har hittat ett målvaktsspel också här sista veckan. Han har stått 3 raka matcher. Och jag tycker ändå Werner har varit lite skarpare här nu än vad Marmelind och Werner själv var innan dess. Så att lite bättre målvaktsspel. Kanske lite skarpare försvarsspel också. Även om jag tycker att sådana som Ryan och Ollas som ska vara deras ledande backar. Framförallt Ryan tycker jag ju har varit
svag.
Alltså väldigt svag. Jag tycker ju att han har... Det har blivit problem med tempot för honom. Det går lite för fort för honom.
Men du, har det funnits kritik mot Kollar och hans engagemang? För jag noterade då i intervju med Frida Nordstrand efter matchen att hon sa att jag såg att du sprang över kameror och var engagerad och så. Och han sa, ja, men jag har fått kritik från Malmö-fansen att jag inte är så engagerad. Har det varit sånt snack eller mot honom? Det är någonting som jag inte har noterat eller registrerat.
Nej, men jag vet inte om han har följt de sociala medierna. När det skriks ju alltid på en tränare efter förlust och något vägs ände och allt vad det är. Utan att reflektera vad du har haft för arbetsmaterial egentligen. Så det kanske har funnits lite sånt. Men det där, jag ska vara helt ärlig. Jag orkar inte gå in på klubbars Facebook- och Instagram-konto och läsa vad supportrar skriver. För det är väldigt mycket i stundens hetta. Det är... För mig blir det rätt mycket nonsens faktiskt, ärligt talat.
Vi har fått fråga från trogna lyssnare i form av Clemens Hansson och Robin Wallander. De undrar om det kommer några mer värvningar här efter att man värvade då Robin Alvarez.
Ja, det kommer det säkert att göra. Jag tror säkert att de vill ha in något att bredda upp med. För han täcker väl inte upp hela lönen som Marcus Lauritsen hade. Så det tror jag faktiskt att det skulle kunna hända. Erik Persson frågar ju när släpper Tingsryd Emil Forslund till exempel. Det tror jag skulle kunna hända innan den 15 februari att Forslund kommer in och stärker kanske upp resten av säsongen. Men det är ingenting som de går vidare med nästa säsong, det tror jag inte. Så kanske någonting i den stilen.
Jag har en fråga från Samuel Sundberg, den är egentligen mer kopplad mot Luleå. Luleå går tungt på folk just nu. Vad är chanserna att få loss Konstantin Komarik från Västerås samt någon back som skulle kunna förstärka truppen? Och Joel Rydberg har samma fråga. Och jag har märkt att Konstantin Komariks namn har börjat florera lite efter din då uppmaning till Västerås att börja sälja spelare. Det är ju första året på Konstantin Komariks 3-årskontrakt här. Så jag har ju svårt att se kanske att de skulle släppa honom i Västerås.
Släppa kan du göra, men du kan ju släppa för resten av säsongen. Du kan göra en uthyrning till exempel. Men jag tror inte Konstantin Komarek kommer att lämna Västerås. Det har väl fått lite indikation från Västerås håll att man inte är beredda att göra någonting sådant i dagsläget. Sen kanske det ändras om vi är på den 10 februari. De känner något annat läge då. Men jag tror inte Konstantin Komarek kommer att spela i Luleå. Jag har hört att det har försökt, så jag har hört att Modo också försökte på Komarek. För han är ju SHL-rutinerad, så att det är klart att man skulle kunna plocka in honom. Angående back så såg jag att Montreals, eller han spelar i Level Rocket då, som är Montreals farmarlag, Nicolas Bedouin, kommer att... radera kontrakten.
Waivers eller någonting.
Ja, unconditional waivers heter det väl. Där kontraktet upphör att gälla. Så det är väl kanske att han siktar mot Europa eller vad det nu är. Det skulle kunna vara ett namn för Luleå till exempel. Men jag har fått avslag från en bra kontakt runt Luleå som säger att det inte är ett namn för Luleå. Så de kommer väl avvakta lite grann och se på skadorna där. Man fick ju Hardegård skadad, Laxonen, men han kom väl tillbaka i
spel.
Han kom
tillbaka. Ekling klev av men kom tillbaka. Men det mest oroväckande var ju Johanni Tyrväinen som åkte in i sargen med, såg ut axeln, typ nyckelbenet. Det såg inte alls bra ut.
Nej, men de är ju bara 7 backar i Luleå, så de skulle väl behöva bredda upp det där inför slutet. Alltså hade de hittat en pirochta typ så hade ju det varit optimalt egentligen. Men det är inte lätt på marknaden som sagt.
Ett lag som definitivt inte behöver ge sig ut på spelarmarknaden just nu, det är Leksand. De har ju en härlig konkurrenssituation. Man har ju vilat Felix Unge Sörum 3 matcher efter JVM. Martin Karlsson har kommit in. Han fick kliva åt sidan i lördags mot Färjestad för att liksom återhämta sig lite efter den tuffa rehabiliteringen som han trots allt har haft. Det är Ashton är på väg tillbaka. Anton Lindholm är på väg tillbaka. De har ju dels ett väldigt bra spel, men en bra bredd i sin trupp just nu.
Ja, det har de. Och, alltså, det är just det som har gjort Leksand vinna. Man har ju klarat av att hantera Ashton borta länge. Klu, som jag sa tidigare, var borta länge i höstas. Men det har inte varit några problem, för man har haft ett djup i sitt lag som har gjort att man kan hantera det. Men vi kan ta en fråga som gäller Leksand också, från PAK Leksand heter han. Challe nämnde för några omgångar sedan att Leksand skulle träna slutspel i matcherna. Hur tränar man slutspel och hur syns det i Leksands spel?
Alltså, spela på klockan är ett sätt, spela på ledning är ett sätt, vara lite mer cyniska i sitt spelsätt, det är ju slutspelshockey. Noggrannare kring det här med spelet runt mål, duellerna där, och ser man då matchen som jag kommenterade mot Färjestad i lördags, jag är så imponerad av Leksands spel i egentligen hela matchen. Dels sin effektivitet när man går till anfall, sen hur man stänger mittzon, hur man jobbar, hjälper varandra i egen zon. Färjestad får vara mycket zontid, får sina chanser, men man håller dem på utsidan. Man låter Filip Larsson se första skottet och man är där på returen. Tredje perioden, det är en uppvisning i försvarsspel i mittzon. Hur bra som helst, Färjestad skapar knappt någonting i hela tredje perioden.
Roger Johansson, jag vet inte om det är den Roger Johansson, men jag tror inte det är den Roger Johansson. Alltså han som är typ vaktmästare i Växjö pratar jag om nu. Det är
exakt.
Den Roger Johansson.
Exakt, vem annars tänkte du på?
Ja, det kunde vara någon Ljungby-fustrad kille också som kan ha hetat Roger Johansson. Han skrev så här, Leksand placerar sina landslagsspelare i fjärde för att sprida ut den offensiva kraften i laget. Han hänger två borta mot Färjestad. Vi vilar vår stjärn Junis i tre matcher för han ska komma kapp efter JVM. Han gör 1+1. Det är genial coaching från våra challar.
Ja, Charles Challe Berglund och Mikael Challe Karlberg är ju där. Och den man flyttade ner var ju Oskar Lang som man flyttade ner i fjärde kedjan. Och det var ju inte en markering, du ska ner i fjärde kedjan för att du inte har varit tillräckligt bra. Utan det var ju för att man har den här bredden. Och får man då, inne på, får man Ashton in i laget igen, en spelsugen Ashton vars kontrakt går ut, som vet att jag måste vara på topp, alltså jag måste spela bra, jag måste ha ett bra slutspel, för att han vill ju säkert vara kvar i Leksand för att liksom få en fortsatt liksom karriär här i Europa. Också Unge Körum då, som var spelaren som han hade bänkat, vilat i tre matcher ska jag säga, kommer in och spelar riktigt bra. Så att, nej, det är jäkligt mycket som är positivt för Leksand här och nu.
Jag tror många blickar med avundsjuka blickar mot Leksand att man kan vila en spelare för att man kan i tre matcher bara. Ja, du har ju spelat JVM, det har varit påfrestande mentalt och fysiskt för dig. Vilar du i tre matcher och tränar på ett bra sätt och så kommer du in där och så gör han 1+1. Ja, Leksand kan bli en liten utmanare här vad det lider.
Trodde du när Leksand värvade Filip Larsson att han skulle vara en potentiell första målvakt år ett i Leksand?
Nej, det trodde jag väl inte att han skulle bli, men jag såg väl absolut en potential att han skulle kunna bli det över tid, för att han är ändå talangfull, gjorde det jättebra i Kristianstad. Det kändes genomtänkt av Leksand, för Armalis känns ju inte som en sån som kommer vara bra i Leksand över de närmsta 5, 6, 7 åren, utan Armalis hade ett jättebra förra år, han har varit okej i år också, men Filip Larsson har ju överträffat att han skulle vara så bra direkt där nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18+, regler och villkor gäller.
Det ultimata beviset på dig som person och spelare, det är kanske inte att du har vunnit, det gör du som lag. Men att få din tröja pensionerad och upphängd i tak, det är nog det största personliga framgången som en hockeyspelare, va?
Ja, det känns ju så att det går ju inte att få en bättre personlig hyllning än det. Alltså är det ju. Och Christian Bäckman fick ju sin tröja hissad i Skandinavium under lördagen. Och det jag reflekterade över var att de lyfte fram väldigt mycket hos hans personlighet, göra andra bättre och alla sådana typer av bitar som man verkar ha uppskattat jättemycket med Christian Bäckman.
Han var ju en superkille, jag spelade med honom både i juniorlandslaget och i Tre Kronor. En lugn, sansad, superseriös kille som hade en stor betydelse för Frölunda på isen, utanför isen med sin personlighet. Men han var ju någonstans en väldigt underskattad spelare. Där lockout-säsongen var ju en av ligans absolut bästa backar. Och då var det ju faktiskt en liga som innehöll en del riktiga klassspelare.
Ja, så är det. Vi kan väl ta på tal om Bäckmans hyllning här. Har vi fått en fråga från Emil Westlund. Han skriver så här. Det var en fin hyllning med inslag av humor på sina ställen när det gäller ceremonin för Christian Bäckman. Du som mötte honom några gånger, vad gjorde honom så bra? Det syns nästan aldrig hur genuint och snäll och trevlig han var som man hör om spelare man pratar om honom. Gick det någon gång att bli arg på honom på isen?
När vi börjar på den delen så tror jag inte det gick att bli arg på honom. I alla fall inte som med- eller motspelare. Men hans styrka alltså som spelare, när man dels mötte eller spelade med honom. Jag var backpolare med honom i JVM. Han sätter aldrig någon annan i problem. Passar man så vet man att man har tid. Och så var det under hela hans karriär. När han passade, då fanns det tid för den spelaren som tog emot pucken. Det var inte flashigt. Det var inte någon snurrfinter. Men det var gediget. Och bra rakt igenom. Så det var väl hans absolut största styrka.
För våra yngre lyssnare, om du skulle sätta den som är närmst Christian Bäckman i dagens SHL, vem skulle du ta då på ren uppstuds?
Oj. Ja, vad har vi för toppbackar? Han var ju inte en Anton Lindholm om man säger så. Anton Lindholm har ju en mer tuffare profil än vad han har. Men... ja, det var svår faktiskt. Jag har liksom ingen riktig puppstuts där. Det är många av de här bästa backarna är ju högerskjutande backar som Podas och Joel Persson. Men kanske, ska vi säga, en blandning då av en Anton Lindholm och en Theodor Lennström. Alltså väldigt duktig i det offensiva spelet på att driva spelet framåt. Men inte lika flashy som Theodor Lennström i sin skridskåkning. Och gedigen, bra ansvarstagande defensivt spel. Men inte lika tuff som Anton Lindholm. Så en hybrid av de två kanske.
Ja, det är väl en ganska bra beskrivning på en bra hockeyback får man väl säga.
Får jag bara läsa beskrivningen som Växjö Lakers skickade ut tidigare i år där det stod: den 30 januari 2024 skrivs ny historia när en ikon ska hyllas. Då väntar klubbens andra tröjhissningsceremoni i Vida Arena när nummer 85, Leon Redox, tröja ska hissas i taket. Och jag kände bara, fasiken vad coolt, de ska hissa en spelare till. Men nu, när det är den 30:e, så inser jag att det är en tisdag. Vilken klubb hissar en tröja på en tisdag? Har det någon gång hänt? Någonsin? Allvarligt?
Nej, det är så här på uppstuds vet jag inte. Okay. Jag,
det är väl en lördagsceremoni? Det är en fest.
Ja, jag funderar här nu om det har varit någon. Jag försöker bara tänka på senare tid. Janne Sandström var lördag, Lövdal var lördag, Mattias Sjögren var lördag, Frölundas Niklas Andersson var lördag, och den här nu var ju lördags.
Petra Sek Törnberg var lördag, Peter Nordström en lördag, Rickard Wallin en lördag.
Niklas Sundström var förvisso en fredag, det är ju nära på helgen såklart. När
Marcus Näslund kommer till veckan också, här är en lördag. En tisdag.
Ja, men frågan är, blir Växjö så mycket festligare än lördag då?
Det är klart det blir. Alltså en...
Ja, det är klart det blir det.
Jag tog för givet att den 30 januari när det dök ner det här pressmeddelandet tidigare, så tänkte jag 30 januari, det var en lördag, men det är tydligen en tisdag. Men ja.
Ja, då kan man resonera så att då tar vi chansen att försöka fylla en tisdagsmatch då.
Ja, kanske det. Vi fick en liten sån här, det var ganska rolig, från Fredrik Rodin då, som håller på Växjö ska vi säga. Låt höra nu, vilka ska stoppa Färjestad från guldet? För vi har väl kanske slagit fast eller pratat i de termerna tidigare under den här poddsäsongen.
Ja, jo, så är det väl. Men när man pratar runt nu med ledare, med spelare och sådär, på tal om Fredrik Rodin. Alltså folk har en jävuls respekt för Växjö och många pratar om dem att det här kommer ju vara laget att slå. Och till slut har de ändå landat där efter en höst där. Ja, Växjö, vi får se hur de hämtar sig efter guldet och Färjestad blir laget att slå. Men vi är ju ofta för tidiga för att börja hålla på och snacka om det i januari eller i oktober. Alltså så är det, man lever väldigt mycket i nuet. Men de har gnuggat på, de har samlat sina poäng. De slog Färjestad borta med 5-1 och det var lite maktdemonstration där, i alla fall resultatmässigt. Och nu är det ju Växjö ändå lik förbannat, och förmodligen så kommer de ju vinna serien så pass stabila som de ändå är.
Men om jag hade sagt till dig här när säsongen börjat, att där i januari någon gång så kommer Växjös bästa kedja vara Noah Östlund. Ja, vem ska vi sätta på kanterna? Vi sätter Viktor Stjernborg där, så ska vi inte testa att flytta upp Ludvig Nilsson från fjärde kedjan? Och så, det får bli den bästa kedjan. Vad hade du sagt då?
Ja, Noah Östlund hade jag nog inte haft några problem med att han skulle kunna vara i en av de bästa kedjorna. Men de andra två, nej.
Nej, men det är ju rätt talande för Växjö. Och så har du Marcus Ylvegård och du har Joel Persson. Det är ju Cooper. Så, alltså, det är ju rakt igenom bra.
Ja, och på tal om Cooper där så hörde jag att han ska vara överens mer eller mindre i alla fall. Jag vet inte om det är signerat, men att han kommer att bli kvar i Växjö. Så att han har ju varit där i 2 säsonger nu och står för lite elakhet på backsidan. Till och med lite för mycket mellanåt kan jag väl tycka. Men det finns ju ändå någonting i Coopers spel som är grundstabilt och jag tror att man lutar sig väldigt mycket kring honom.
Jag tror att alla lag vill ha en Cooper. Alltså på det han står och det han personifierar.
Ja, men så är det. Men Ludvig Berg skrev ju en lite intressant sak. Färjestads serieseger slogs väl fast av samtliga innan jul. Inte bara av oss alltså. Var vänlig och slå inte fast Växjös serieseger. Ja, var det inte det jag gjorde precis?
Jo, det var det. Men du, någonting vi har sedan länge slagit fast var det att det kommer att spela slutspelshockey i Linköping.
Det har vi ju absolut slagit fast. Och de är väl mer eller mindre klara för topp 10 nu till och med om man går efter siffrorna. Så att nu vet jag inte riktigt vad som skulle kunna säga emot längre. Vi kan väl ta en fråga där från Nebiolo, Dennis, Alexander Lambert, Nord. Alltså det är samma folk kring Linköping som är på varje vecka.
Ja,
Nebiolo och Lambert där, de är ju väldigt på. Där de frågar i alla fall kring Linus Hultström. Han var petad i den sista perioden för Linköping och har haft en oerhört tung säsong. Borde han återförenas med Fantenberg för att komma igång? Det är uppenbart att någonting inte funkar för honom just nu.
Nej, alltså det är rätt intressant det där. Det är ju de har ju en bra konkurrenssituation i Linköping nu. Ska man då välja att lyfta fram Hultström och få spela sig igång med Fantenberg? Nej, inte på bekostnad av Jesper Pettersson eller Hävelid till exempel, som är högerfattande backar som är bättre än honom just nu. Jag upplever att hans kanske roll har blivit lite otydlig i Linköping och det grundar sig i hans prestation, att han inte är tillräckligt bra offensivt nu. Och då han inte får den att lossna så börjar han tvivla lite på sig själv, tappar det självförtroendet. Och sen är han inte pålitlig i de defensiva situationerna. Och när du då har den konkurrenssituationen som finns i Linköping så blir istiden mindre, självförtroendet sämre. Så det här handlar ju bara om att liksom börja om och jobba med honom och bygga upp honom. För att jag menar, ska Linköping gå långt i slutspel och får man igång en Linus Hultström till den nivån vi vet att han kan prestera så kan det bli intressant. Men jag tycker det är rätt att inte bara ge honom Fantenberg istiden eller bara spela honom, för det skickar fel signaler till de andra. Myrenberg ska läggas in i den leken också som har varit bra.
Men hur ska du få igång honom då egentligen? Alltså ska du träna igång honom att han får vara på sidan och tagga till lite den vägen, eller hur ska du få igång honom rent konkret då?
Det är jobba med honom, lyfta fram de positiva sakerna, börja jobba med alltså defensiva situationer, lyfta fram detaljer i spelet som man ska jobba på och liksom bygga utifrån det. För alla vet att Linus Hultström är en skicklig spelare, men bara för att han är en skicklig spelare så kan han inte få förtur i hierarkin som finns i Linköping just nu.
Oskar Fantenberg har ju spelat i Frölunda och blivit svensk mästare med Frölunda. Så vi kan väl studsa tillbaka lite till Frölunda där som vi kom bort ifrån när vi pratade om Christian Bäckman. De vann ju mot HV i lördags efter Lasse Johansson hade ju en magisk eftermiddag. Herregud, ja, vilken räddning. Vilka räddningar han gjorde.
Ja, men jag tänker på Radan Lens när det är typ knappt minuten kvar eller någonting där. I
ja, men alltså Anton Strålman har ju också en där han sträcker ut ordentligt och det är ju bara 30 sekunder kvar. Det är ju helt sjukt att de kan få sådana chanser när Frölunda är en man mer på isen dessutom.
Ja, nej, den svider ju den förlusten för HV. Men starkt av Frölunda, det klassiska hitta vägar att vinna. Och Johan Thomsson här, han undrar, nu när Haugbörts och Rydahl är out for rest of the season, alltså de är borta resten av säsongen, fyller Frölunda på med något?
Det kan de ju mycket väl göra, men jag tror inte de gör det bara för kropparnas skull, utan man har ju ändå egna juniorer som är tillräckligt bra för det. Kommer man över någonting så håller inte jag det för omöjligt att man fyller på nu också. Frölunda har ju en ambition att spela långt också. Så det skulle kunna hända, men jag tror inte det finns någonting som är jätteskarpt här och nu.
Nej, och jag tycker man har fått in den här arbetsmoralen som jag verkligen, verkligen gillar när jag ser hos Frölunda. Jag är inte helt säker på att man ska in och rucka på hierarkin i laget på något sätt. Jag tycker den har satt sig bra, så att hade jag varit Frölunda, visst, det kan bli lång säsong, det är skador och allt det där. Men som truppen ser ut nu så hade jag hade nog inte gått in och rucka på den om det inte skulle dyka upp något jättespeciellt. Men svårt att se att det ska göra.
Men Rohoma har kommit in i det på ett bra sätt också.
Definitivt, ja. Jag bara gillade han när han spelade fram till Tömmernes mål. Han spelade Friberg in i mitten som styrde den bak till Tömmernes. Den åkningen han gör mot Tömmernes i ren glädje när de gör mål. Jag tycker den signalerar ganska... Det ger mig bra, det är bra signaler.
Ja, riktigt tufft för HV71 som faktiskt var spelförande stora del av den matchen. Men det ligger ju också på toppspelarnas ansvar i HV71 att de får ju sätta dit chanserna. Det var ju HV-supporter som hade räknat upp 10 riktigt, riktigt kvalificerade chanser, ja, i matchen. Och gör du bara ett mål, visst, du kan skylla på trippingen som Carl Klingberg gör på Hugo Fransson. Det är klart att han ska ha 2 minuter med sig. Men någonstans faller det ändå på att du kan inte skylla på att du inte får ett domslut med dig, utan man måste göra fler mål än ett mål också.
Så är det. Intressant nyhet som du kläckte där förra veckan med att Anton Blomqvist, AIK-tränaren, skulle dit. Vad har du mer för information om det?
Ja, men i dagsläget har jag väl inte mer än information än vad det jag har skrivit, utan han ska ju in nästa säsong. Tanken är att han ska vara assisterande tränare under år 1 och sen ska väl han ta över så småningom om det fungerar, man får in honom i maskineriet och sådär. Och då kliver väl Lindbom tillbaka. Jag kan tänka mig att Lindbom är påtänkt för kanske någon form av GM-roll eller liknande i HV vad det lider. Skulle HV71 åka ur, jag tror inte de åker ur, jag tycker de har lite för bra lag för det. Då blir väl Anton förmodligen huvudtränare direkt, för det är tufft att åka ner i Hockeyallsvenskan och köra vidare med samma tränare. Det är väl egentligen bara Fredan Andersson i Timrå som har gjort det med ett lyckat resultat. Så då tror jag att Anton kliver in direkt som huvudtränare om så blir fallet.
Jag tycker att det är en väldigt smart värvning. Jag tycker att det är smart av Blomqvist själv att kliva in i en assisterande roll och få växa in. För jag menar, tar man sig in, ja, men bara, parallellt till Johan Hedberg, och så skulle det då gå dåligt och så får man sparken, då får man någonstans börja om igen. Lite Martin Filander-resa i Malmö, få växa in i en roll och sen stå på egna ben.
Absolut, jag tror att det är hur bra som helst. På tal om det, så Ante Karlsson växte väl kanske lite mer in i Timrå bredvid Freddan och blev mogen. Har tagit väldigt många år som assisterande tränare, var i Färjestad. Han hade väl ett delat ledarskap i Södertälje, va? Eller var han assisterande där?
Jag minns inte hur det var där, men jag minns att när han kom in där och räddade Timrå, så var det han och Henrik Stid som kom in och var då, hade delat ansvar, och sen gick han vidare i Södertälje och sen Färjestad. Jag minns, var det inte någon som fick var det inte Janne Karlsson som fick sparken? Eller vem var det som fick dojan där? Och så klev han, ja, in som någon,
ja, det var väl Janne som, eller var det Janne och Ante som var då, så klev någon annan in i Södertälje. Ja. Jag minns inte riktigt hur det var där, men han var ju Södertälje också. Men Ante har ju växt in som en huvudtränare, och där får man väl säga att efter nyheten där briserade att han inte skulle vara kvar och Olle Jokinen då tar över, då gick det några matcher där att Timrå, shit, har de slutat spela för Antes skull eller hur det är. Och nu står vi här de senaste 2 veckorna och de bara vinner och vinner och vinner och har ju säkrat en, i alla fall topp 10-plats känns det som, i, som det ser ut nu. De har skaffat sig ett ordentligt försprång, är uppe på topp 6 och... Ja, känslan är ju att de är ett lag för topp 6 så som det ser ut när man åker och vinner i Karlstad. Emil Pettersson gör ett sinnessjukt snyggt mål. Absolut. Måste jag säga. Timrå är ju, ja, de visar vad de har kapacitet för helt enkelt.
Ja, och när Didrik Strömberg är tillbaka, tänk när man får tillbaka Lyttinen och man då får spela med en hel backuppsättning. Då är Timrå, ja, då kan de bli riktigt bra när man sätter defensiven och man har Jakob Johansson nu. Man har ju Tim Juel som också är jättebra målvakt, men nu den senaste veckan här har ju Jakob Johansson varit helt makalöst bra.
Jag höll på att säga senast Timrå förlorade, var det när man förlorade dubbelmötet mot Rögle där för en 2,5 vecka sedan? Eller
var det? Ja, det var det, va? Ja, för sen, då mötte man ju precis, för då, man hade man ju måndagsmatch där och så mötte man ju sen... Det stämmer. Och så mötte man ju Frölunda hemma på torsdagen var det, va? Som man vann.
Nej, man mötte Rögle borta på torsdagen och så... eller var det på lördagen? Ja, strunt samma. De förlorade i alla fall 2 matcher mot Rögle där. Och det känns som det är senast Timrå förlorade. Men Rögle däremot, efter det så har ju de gått rakt åt andra hållet. Och alltså, är det... På nivå att det är fritt fall eller vad, ja, man pratar.
Jag är fan rädd för det. Jag är rädd för att det är fritt fall. Det handlar om att rädda det som räddas kan. på riktigt. Och de har fått noll utväxling av tränarbytet. Noll utväxling. Det har ju blivit sämre. Jag hör också lite sådär snack om att träningarna på is har ganska låg kvalitet. Jag har inte sett dem, men har väl ganska initierade källor på den typen av information att det inte alls är den intensitet, och jag tycker det speglas i matcherna. Jag trodde de var på gång där när de vann över Modo och Timrå ett par matcher. Då frågasatte du mig och sa att det kanske är för att man möter just Timrå och Modo. Men jag slog tillbaka det och tyckte att jag ser en bra energi i gruppen och så. Men det gör jag inte nu. Och jag är väldigt oroad för, om jag ska vara helt ärlig.
Janne Larsson-effekten, har den kommit av sig?
Jag vet inte om det var någon Janne Larsson-effekt. Alltså, med all respekt för honom, så är en jätteduktig ledare. Men jag tror att problemet kanske är djupare än Roger Hansson eller Janne Larsson eller Bolin på tränarbänken. Jag är orolig för Rögle, ska jag säga.
Och nu försvinner Oskar Pettersson också. Han ska ju över till Nordamerika. Han spelar ju inte senaste matchen, utan han kommer ju försvinna. Det kommer att bli officiellt här under inledningen på veckan att Oskar Pettersson inte blir kvar i klubben. En egen fostran. Han är från Halmstad från början, som inte har tagit sig in riktigt hela vägen till A-laget nu. Tycker Ottawa att nu ska han över där, och Rögle har då gått med på det. Rögle har ju rättigheterna på sin sida, ska väl sägas, eftersom han inte är en första runda. Så har ju Rögle rättigheterna att kunna behålla honom. Men Rögle går då med på att släppa över honom så att han får spela farmarlagshockey istället. Vad sänder det för signaler att en sån kille gör det?
Det sänder signaler att han inte har varit tillräckligt bra. Han har inte slagit sig in i laget. Och man har rent krasst ingen nytta för honom. Det ser ju Ottawa också. Då kan ju de forma honom i sin organisation, i sitt farmarlag, och låta honom växa där. För i det läget som Rögle befinner sig, så kommer han inte växa där.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Med en obefintlig kravnivå, träsket vi kommer att harva på. Så jag stod det på en banderoll i Umeå i veckan. Och har vi en banderolleffekt i Umeå? Eller med tanke på att man vinner fredagsmatchen mot Tälje när du är på plats. Och sen så vinner man mot Brynäs borta efter sadden.
Men vad, när man gör en sån banderoll, vem är banderollen ämnad för?
Ja, det är väl till föreningen i stort, ledningen och sportsliga ledningen och laget.
För de tog ju ner den innan spelarna kom ut på isen.
Ja, det var ju konstigt att man gjorde på det sättet. Det måste jag säga. Då är det väl mer riktat mot den sportsliga ledningen. Att en obefintlig kravnivå, det måste ju vara till den sportsliga ledningen. Och frågan är om den sportsliga ledningen ens var ute i hallen då.
Nej, de har i alla fall sett det i efterhand. Mycket kan man säkert säga om Björklövens spel och så, men jag vill ju verkligen inte tro att det inte, eller jag är rätt övertygad om att kravnivån, den är rätt högt ställd i där uppe. Man vet vad som gäller när det går dåligt. Det är en stad som andas hockey, så att, och internt tror jag en rätt hög kravställning också, även om resultaten har uteblivit.
Ja, så är det ju. Men du, de vann mot Södertälje i veckan, och det var ju, frågan är om det rädda jobbet för någon i den sportsliga ledningen. Alltså, frågan är om trycket hade blivit så pass stort så att de hade varit tvungna att agera på något sätt.
Ja, jag tror nästan att det hade blivit så på ett eller annat sätt. Och sen om det hade då gått ut över en spelare som hade varit tvungen att gå eller någonting. Nu fick man ju kilk i skada, så att det går inte bara att skicka iväg spelare. För det är ganska lätt att säga att man ska sparka en spelare, men du ska ju fortfarande ha någon som ersätter. Och med tanke på det vi har pratat om med marknaden ser ut, så är det inte bara att plocka in en spelare heller. Men så vinner man mot Brynäs också. Då har man ändå skaffat sig en bra vecka här bakom sig, trots förlusten mot Djurgården i onsdags.
Niklas Svedberg kom in i den matchen. Melker Thulin började stå och gjorde en bra match i sin Björklöven-debut mot sin tidigare klubb Brynäs. Vad var din reaktion när Niklas Svedberg kom in? Jag blev faktiskt chockad, måste jag säga.
Ja, jag också.
En målvakt. Vad ska de en målvakt till?
Jag tänkte att det var lite som Milan i fotbollen där på 90-talet när de bara köpte spelare för att de andra lagen inte skulle kunna köpa den spelaren. Så det kunde de gott placera honom på bänken liksom. Men nu har det kommit fram i efterhand att Voutilainen dras med någon typ av skadeproblematik och då går med bara med Melker Thelin. Det blir ju lite för tunt. Och jag menar, som Svedberg kom in mot Brynäs och så pass bra som han spelar så ser det intressant ut, måste jag säga.
Ja, det gör det ju. Men Melker Thelin är lite intressant där för framtiden. Frågan är vad man ska göra med honom. Om du hade varit agent för Melker Thelin, hade du sagt du ska vara kvar i Björklöven ett år eller du ska vara typ tvåa i en SHL-klubb och utvecklas den vägen? Vilken väg hade du gått för honom? Han är ändå JVM-målvakt.
Ja, men alltså han måste spela. Han kommer inte få spela SHL. Sen tycker jag att Björklöven rent generellt har matchat honom väldigt, väldigt konstigt. Man pratade med fjol att Voutilainen var lite trött i slutspelet efter att ha matchats hårt. Och så kan man då inte spela in Thelin, som är ändå den bästa 0-5-målvakten i ett topplag som Brynäs, eller som Björklöven är. Det är ju jättemärkligt hantering av det. Varför ska inte han kunna åka och spela Kalmar borta eller Nybro hemma eller Östersund? Det är bara mata på matcher på honom och så har man en pigg och fräsch Voutilainen.
Ja, men vad ska du göra nästa säsong med Thelin, känner jag? Ska du våga köra honom som etta för ett lag som satsar uppåt, eller vad ska man göra?
Den är jättesvår, för det är inte bara att säga men gå till Kalmar då, och så får du stå massa matcher där. Du sätts ju på ett helt annat prov, en annan matchning. Den är jättesvår, men jag tror att man kan vara kvar i Björklöven, för de måste kommande säsong matcha. Förutsatt att man inte går upp då. Då kanske man vill göra en 1A och en 1B-lösning i Björklöven. Men jag tycker att Björklöven ska kunna matcha sina målvakter på ett annat sätt. För så pass bra lag har man, som man inte är beroende av att Voutilainen ska stå på huvudet hemma mot Östersund eller vilka lag det än må vara, Västervik eller Kalmar eller så. Det finns, med respekt så finns det ganska många lag som är bra mycket sämre än vad Björklöven är i Hockeyallsvenskan.
Olle Eriksson Ek är ju namngiven målvakt i Södertälje. Var ditt intryck? Det var väl lite tveksamt ingripande i alla fall på målet, kändes det som.
Nej, men min spontana är varför då? Varför ska de in honom för det? Jag tror inte att han är verkligen bättre än Scholl eller Endre. När motståndarna läser av honom i ett slutspelserie så kommer man hålla en passning åt sidan. Istället för skjuta direkt så kommer man hålla i pucken lite, så kommer han då ramla automatiskt framåt med överkroppen, så bara trycka upp den. Det är en okej målvakt, men skulle du ha ett lån som du ska liksom redan nu säkra upp, så hade väl kanske funnits andra alternativ än Eriksson Ek om man ska med avsikt att gå upp, som jag tänker att Södertälje har.
Modo kommer ju plocka tillbaka honom här under veckan som kommer, och jag hörde att nu när man går in i tre matchers vecka som man då gör i SHL från och med denna veckan som kommer, och sen så kommer det fortsätta så efter uppehållet, så kommer man behöva matcha sina målvakter på ett annat sätt. Lehtinen har stått mycket på slutet, så jag tror och hör att Eriksson Ek kommer stå för Modo, och de är ju ett ganska besvärligt läge där de bara ropar efter alla möjliga poäng de kan, så att det blir intressant att se vad Eriksson Ek kan göra för skillnad för Modo.
När vi ändå är inne på Södertälje så är det två saker med Södertälje som besvärar mig lite.
Mm-hmm. Besvärar, det här låter intressant.
Nummer ett, Marcus Eriksson har inte fått en lagjacka i Södertälje den här säsongen.
Vad har du för källa på det egentligen?
jag flög hem från Umeå samtidigt som Södertälje, och hela laget kom med lagjackor. Men Marcus Eriksson kommer med en skinnpaj.
Det är lite rockstar-känsla över det då.
Exakt, jag sa det, är du för bra för lagjacka? Nej, jag har inte fått någon, sa han.
Hur kan en inte av... fått någon?
Nej, det måste finnas ett krav. Ge stjärnan en lagjacka, eller?
Vill han ha en lagjacka, eller kändes det... Alltså, Marcus Eriksson har ju aura av att han har haft en skinnjacka i många, många år ju.
Men jag fick, han var så här, ja, jag har inte fått någon. Så att jag fick ändå känslan av att han gärna hade velat haft en lagjacka.
Ja, okej. Men hur, var de snygga lagjackorna eller?
Det var ju så här basic, lite nej, alltså jag tycker att det är stilrent när alla kommer med likadana jackor så, men det var inga supersnygga jackor. Sen är det ju upp till betraktaren att bedöma huruvida Mackan Erikssons skinnpaj var snyggare än lagjackan, men jag tycker ändå att man borde ha som krav att han ska få en lagjacka.
Alltså det är ju ändå rockstar-känsla att åka upp till Umeå så där mitt i vinter med en skinnpaj på sig också.
Men är det mer besvärande att Marcus Eriksson inte har en skinnjacka än att han inte gör poäng mot topplagen. Låt mig bara presentera siffrorna. Mot Brynäs den här säsongen, Marcus Eriksson, 3 matcher, 0+1. Mot Björklöven, 2 matcher, 0 poäng. Mot Djurgården, 3 matcher, 0+2. Mot AIK, 3 matcher, 1+1. Mot Mora, 3 matcher, 1+2. För han gjorde ett par assist här under söndagen. Det är ju ändå
nu rabblar du väldigt mycket siffror här, men jag reflekterar över att du sa, vad var det, 3 matcher mot AIK och 1+1, va?
Ja, exakt.
Ja, alltså det säger ju ändå en del om kravbilden när vi inte är nöjda med att han ska snitta 1 poäng per match, utan när han ligger på 0,67 mot AIK till exempel. Det säger ju väldigt mycket också vilken kravbild, nu är det säkert betydligt lägre snitt mot andra lag, men du har en poäng i det. Det har varit 4 matchers poäng mot de sämre lagen. Det har jag också gjort den reflektionen innan, och det har Södertäljes ledning också reflekterat över vad jag har hört. Så att det kommer väl bli en
absolut
faktor i förhandlingen. Samtidigt så behöver du kanske någon spelare som kan göra det. Om du har en dålig dag hemma mot Tingsryd eller Almtuna eller Östersund eller vad det nu är, då är det ju rätt skönt att ha en gubbe som kan kliva in och göra 4 poäng i de matcherna. Men i ett slutspel så är det väl mer Linus Widell, tror jag det handlar om i alla fall, för Södertälje, att få in honom i spel snarare än Marcus Eriksson. Sen kan Marcus Eriksson finnas där som ett hot också. Han kommer inte gå helt poänglös bara för att de möter bättre lag i ett slutspel.
Nej, men det var en reflektion i alla fall. Jag bara vill veta, är du mer oroad över lagjackan eller den uteblivna produktionen?
Nej, men då besvärar det nog mig mer att han inte har fått en lagjacka. Det måste jag väl vara ärlig säga.
Ja, men det är ju frågan hur det här blir för framtida värvningar om de hör det här och inser fan, vi kan gå till Tälje och inte få en lagjacka. Och Nikolaj Sandströms fråga då gäller status kring Hampus Haleström och Simon Åkerström. Om de är aktuella för spel i Södertälje den här säsongen. Vi behöver få in förstärkningar helst igår.
Halestam tror jag är mycket möjligt. Almtuna hör jag att de öppnar upp för att släppa lite spelare. De kommer inte säga det officiellt förrän det blir skarpt läge. Men Ragnarsson kommer gå till Djurgården. Och jag hörde lite sur om att det kan vara illa vad gäller skadan på Alexander Ytterell faktiskt. Så då behöver du få in en back i truppen helst igår, på tal om det Nikolaj Sandström säger.
Ja, du har ju tidigare skrivit just om Ragnarsson då. Men skulle inte Djurgården kunna vara intresserad av en sån som Simon Åkerström också då för att få in i truppen?
Säkert, men jag tror att Åkerström uppvaktas, vad jag hör också, av HV71. Och nu kanske det blir ännu mer intensivt med tanke på att man har Hugo Fransson borta i 3 matcher. Så det skulle kunna bli att man är väldigt, väldigt intresserad av en snabb affär med Tingsryd. Och Tingsryd slog ju Djurgården under söndagen och tog 3 poäng ytterligare och satt sig i en ännu bättre position under den här helgen. Så att det öppnar upp, och jag vet att Tingsryd har förfrågningar, jag vet att Almtuna har förfrågningar. Och jag vet ju också att Västerås har fått förfrågningar på Komarek, så de är ju aktiva på de allsvenska lagen. Och Åkerström har ju spelat en SHL-match denna säsongen och spelade nästan 20 minuter när han var inlånad i Malmö borta mot Luleå. Gjorde det jättebra. Man ska väl kanske inte bara dra växlar av en enda match där han var taggad och mötte sin, om det är moderklubb rent av. Men han är ju, jag tror att han skulle kunna vara med på 6 backar HV71 som det känns nu.
Men vi har ju sagt länge här att lite så att Tingsryd, det är klart, de kommer inte behöva kvala. Men nu har Östersund liksom ryckt upp, så Östersund vann också just över Tingsryd här i fredags. Då var det liksom ännu mer det där. Men när Rydén valde att spika igen mot Djurgården här under söndagen, så är de klara nu, Tingsryd, eller har Östersund liksom läktare fått lite liv där uppe i Östersund?
Jag tror Läktare har fått bra fason på dem, framförallt i försvarsspelet, men det kommer inte räcka för att nå i fatt de lagen som är ovanför. Det kommer det inte göra. Du har väl någon liten, vad ska man säga, liten dust med någon Tingsryd-supporter där som
nej,
skriver
dust
till
dig
varje gång.
Det är kärlek. Det är ren kärlek. Absolut ingen dust.
Ja,
ren kärlek.
Vi kan väl säga en dust med kärlek i det.
Ja, ja absolut. Nej, jag, så fort de vinner där, eller när, så säger jag, nu är det klart. Och så fick jag lite kalla kårar här i fredags när de förlorade mot Östersund.
Men när så du erkänner att du inte är säker. Du erkänner att du bara driver på det lite med kärlek.
Nej, det är ren kärlek. Men det är lite typiskt där Djurgården som har en bra vecka bakom sig, som man vinner mot Björklöven, vinner mot mot Brynäs och så åker ner till Tingsryd och vips, pang, boom, ligger under med 3-0. Och jag satt och kollade på den matchen. Jag älskar när det är de där små arenorna, när storlagen kommer dit, när man hör gnället, livet på läktaren, den orättvisa, genuint orättvisa behandling som alla som sitter och håller på Tingsryd känner, för att här kommer storstadsklubben Djurgården och får alla fördelar i hela världen. Jag älskar det, för det är så jag uppvuxen med Huddinge när storlagen kom på besök.
Har du suttit själv och gnällt där uppe i VIP-logen eller?
Nej, det här var ju när jag var yngre. Jag stod ju alltid bakom motståndarnas utvisningsbås. Så jag har ju skrikit på ganska många meriterade spelare. Bland annat min gamla chef Håkan Loob 1993 när han kom och till Björkingshallen när Färjestad fick spela Hockeyallsvenskan efter jul. Då kan det ha skrikits några ord när Håkan Loob fick en utvisning.
Är det någonting du vill bikta dig för att du har varit dum mot Håkan?
Nej,
eller?
Det är preskriberat nu. Det är preskriberat så att det är lugnt. Men jag var ju Hudde där också. Jag var ju maskotten nu. Och då hälsade jag bland annat på Karel och Ranta, lagkapten i Rögle där något år. Så att det var coolt.
Ja, det kan jag tänka mig. Att han måste ha varit lite förebild för dig. Eller?
Ja, absolut. Tänkte du undan han kom en stor björn, en nallebjörn och ville hälsa på honom. Det är inte många masker.
Vadå, har du varit i den dräkten?
Ja, jag var ju Hudde. Alltså jag var Hudde när jag växte upp. När jag var 13, 14, 15, kanske 16 år så var jag Hudde.
Herregud, alltså du har mycket saker i din verktygslåda. Men du, vi har fått en fråga från Kim Jansson här. Som gäller Damian Clara i Brynäs. Tjena, jag undrar vad ni tycker om Damian Clara. Han är 19 år och är vår första målvakt just nu. Vad kommer Brynäs att värva? Vad finns det för målvakter som är bättre än Clara? Kommer Brynäs gå upp med Clara? Era tankar vill vi höra. Johan, blir det någon forward?
Vi börjar med där. När den frågan skickades in efter där så avslöjade under söndagen att Niklas Lundström, målvakten, att han skulle vara klar för Brynäs. Utveckla det.
Klar är han inte. Han är ju nära att bli klar för Brynäs. Jag hörde ju att han har vinkat av sina lagkompisar i Oskarshamn. Jag har pratat med Niklas själv och han säger att ingenting är påskrivet någonstans. Men jag har hört från flera olika håll att han är Brynäs spår nu och att det blir lite desperation i leden med Brynäs. De vill ha gärna in någon, nu ska jag svänga mig med igen, något vuxet i laget. Ja. Och där passar väl Lundström in ganska väl. Men jag tror att Clara faktiskt är den man kommer gå så långt man bara kan med. Och säga att man kanske går upp i en 3-1-ledning i någon slutspelsmatch. Då kanske det är läge att kasta in Lundström beroende på hur det ser ut i ett slutspel. Men jag tror Clara är den man kommer gå med.
Men helt rätt att man behöver få in en målvakt. Sen om Lundström är den man kan gå upp med eller om det är Clara. Men oavsett så har Clara spelat, liksom matchas hårt. Han måste också få liksom tid för återhämtning. Det här är hans första seniorsäsong. Gå in liksom helt slut mentalt eller spela mycket matcher in i ett slutspel. Så Lundström kommer kunna, om han kommer in nu, kommer kunna liksom få spela sig in i Brynäs här i slutskedet säsongen. För Clara kan inte stå så mycket som han har gjort på slutet.
Nej, så är det. Men Clara kommer ju vara en av Färjestads två målvakter nästa säsong, va? Det är väl han och Legacy som kommer vara deras målvakter nästa säsong. Där har man väl spikat målvaktsparet redan?
Ja, det är väl mycket som tyder på det. Och då har väl Färjestad varit ganska tydliga med, även när man hade målvaktsbekymmer och bryderier och skador, att Clara ska vara där resten av säsongen. Utan han ska få göra sin resa och de har inte heller interferat eller försökt påverka när och var han ska spela och hur han ska spela. Utan där har ju Brynäs fått jobba med honom och det ska jag säga, det har Brynäs gjort bra också, för Clara har ju tagit stora kliv den här säsongen.
För Lenny Fanboy vill att vi pratar lite mer om Filip Erikssons succé i Nybro. Han har gjort poäng i alla 7 matcher så här långt. Har du hunnit se någon match med Nybro när han har spelat?
Nej, jag har sett highlights. Men han var ju ändå en spelare som jag tyckte liksom kom in och gjorde det bra i Växjö. Och när man då började kolla så här JVM-truppen, ska han kunna vara ett namn där? Fast kom ju kanske lite sent och behöver ner och studsa Hockeyallsvenskan. Men det här är ju en perfekt exempel på hur man kan nyttja de här lånen i Hockeyallsvenskan till Nybros fördel och till Växjös fördel och framförallt till Erikssons själv fördel och komma ner och spela betydande minuter i en stor roll i ett Nybro som kommer spela slutspelshockey. Så att nej, alla är vinnare här.
SIP 1966 ska jag säga. Han undrar vad som hände med Nybros lån. Jag vet att jag ifrågasatte det lite grann när man plockade in Filip Eriksson. För man har ju redan haft 3 utespelare på SHL-lån under säsongen. Det är ju Styv, det är Niklas Nilsson och det är Hugo Fransson. Hugo, som har varit,
precis.
Och de har varit inne. Men som jag förstod det så är Styv helt överregistrerad på Nybro. och ska vara där hela säsongen, utan det är ingen spelare som Modo kommer kalla tillbaka, och av den anledningen så har man då möjlighet att kunna plocka in Filip Eriksson som sitt tredje och sista lån.
Ja, men då är det utrett och klart. Men jag vill gå tillbaka lite bara en sväng till Brynäs mot Björklöven. Det var ju ändå, det har ju varit sjukt härliga matcher under den här veckan i Hockeyallsvenskan. Det har ju varit många, många bra matcher. Björklöven-Djurgården där var ju intressant. Djurgården-Brynäs till exempel. Och då allra här i söndags när Björklöven vann. Det jag är förvånad när jag ser Brynäs spela hockey, det är att man inte spelar SHL-hockey i Hockeyallsvenskan. För man har en SHL-mässig trupp. Jag förstår inte varför man byter chanser med motståndarlagen som man gör. Att man inte är mer cyniska, mer rutinerade, mer konsekventa, alla de här termerna som går att prata. Men de föll väldigt snabbt in i det hockeyallsvenska spelet Brynäs den här säsongen.
Men är inte det lätt hänt att det blir så, eller det ska inte behöva hända när man har Greg Scott, Anton Rudin, Johan Larsson i sin trupp?
Jag tycker inte det. Jag tycker inte, för det handlar inte om att, visst, Kopacka, han är 25 mål, men det handlar ju inte om poängen som man gör, att man har skyttekungar, poängliga vinnare och den typen av saker, utan det handlar ju om laget. Och jag tycker att man har blivit ett väldigt bra hockeyallsvensk lag som spelar hockeyallsvensk hockey. Hade man kommit ner och spelat SHL-hockey och värdera situationer, när kliver man fram, när backar man hem, när spelar man efter sargen, när chansar man inte och så vidare, då hade de kunnat gjort det än bättre, och där måste de skruva på till ett kommande slutspel för att byta chanser mot Djurgården till exempel, eller byta chanser mot Björklöven och så. Då är inte Brynäs så mycket bättre lag. Men när Brynäs spelar SHL-hockey med den truppen de har, så är Brynäs, kommer inget lag slå dem.
Du var inne där på Kopacka, och vi kan väl ta den frågan där från Kim Jansson som undrar om det blir någon forward. Kopacka har gjort 25 mål och det är väl läge för Brynäs nu att basunera ut nyheten om att han kommer att stanna, och de får väl se till att få det där på papper, för att vad jag har hört så kommer han att skriva på ett nytt avtal med Brynäs, och jag fattar egentligen inte varför det har dragit ut på tiden på det sättet, för jag har i alla fall hört att de ska vara överens med varandra, så att det är väl bara att göra det nu när han har gjort 3 baljor. Det finns väl inget bättre läge.
Nej, är det då, det är väl ett liknande avtal som det är ett klassiskt hockeyallsvenskt avtal då.
Ja, det blir inte... det blir det ju, det är samma som egentligen Riley Woods hade med Modo, ja, kan man väl säga då. Alltså, han kommer ju kunna skriva på ett SHL-jobb den 1 juni tyvärr, som regelverket ser ut, utan det är mycket möjligt att det blir så, men då säkrar de i alla fall upp honom för det, och om de då går upp i SHL. Victor Nilsson har ju ett sånt avtal med Djurgården till exempel.
Det blir en jäkla häftig avslutning på dels grundserien och framför slutspelet här. Det kommer ju bli minst lika tufft och tajt. Det kommer inte bli någon, det har ju alla fattat, det kommer inte bli en enkel resa för Brynäs. Men tänk när Djurgården får tillbaka Kryger, Norman till exempel, och så har du haft en Linus Eriksson som har varit inne och spelat betydande minuter och växt något helt enormt. Då har du helt plötsligt fått den här ungdomliga entusiasmen tillsammans med rutinen, om det kan gifta sig bra där i Djurgården också. Det ska bli jätteintressant att se.
Alltså, han har ju varit sanslöst bra där i Djurgården, Eriksson, du.
Ja, är helt sjukt faktiskt. Var kom det ifrån?
Nej, jag skulle precis säga det. Var kom den där killen från, den 06? Men det är ju Djurgårdens ungdomsorganisation i ett nötskal. Alltså, det kvittar vad de skickar upp, så ser de ju redo ut att gå in och ta sina minuter, hur det än vänds och vrids.
Och där får man ändå lyfta fram med Mikael Holmqvist också i det här fallet, som har dels jobbat med juniorerna. Han har inte jobbat med Linus Eriksson på det sättet, men han har jobbat med juniorerna och han ger dem chansen. Så var det inte på samma sätt när Garpenlöv kom upp. Då lånade man väl lite från Hanviken, hade något samarbete där, men nu får ju juniorerna chansen i betydande roller mot Björklöven. Jag menar, det var ju ett halvt juniorlag som åker upp dit och vinner, och gör alla juniorer gör det jäkligt bra.
Så är det. Det blir intressant att följa framöver, och till vår stora glädje så kommer ju Hockeyallsvenskan köra på under BL Hockey Games när SHL tar uppehåll om en vecka. Så att det känns ju jättebra, tycker jag i alla fall, att de gnuggar på där.
Det är underbart. Men ska vi tacka för oss idag, eller för den här veckan?
Det kan vi väl göra. Vi kör en fullsmetad SHL-vecka och Hockeyallsvenskan för den delen också. Så hörs vi väl om en vecka igen, alla där ute. Ha det bra.
Ta hand om er. Hej då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.